Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Detta avsnitt av Vi måste prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på Åsgatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa Muminporslin från Arabia, glas från Orrefors Kostaboda och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid 4 för 3 på allt. Läs mer på pellefriends.se.
De gånger jag inte har tryckt på räck när vi har startat, då har jag missat guldkorn. Så jag har lärt mig att det är lika bra att spela in allting.
Nej, men så är det.
Så säg inget dumt nu.
Det kommer jag säkert göra.
Du, vi börjar så här. Berätta för de som lyssnar vem Ida Drougge är.
Ja, jag är riksdagsledamot för Moderaterna från Stockholms län. Från Lidingö, bor uppvuxen här. Brinner för, har drivit en fråga som handlar om tjänstemannaansvar länge. Mm. Sen jag kom in i riksdagen första gången 2014. Och men det är något i den frågan, alltså om ansvarstagande. Att istället för att knyta näven i fickan, att utkräva ansvar, som tänder en gnista hos mig.
Ja, vi kommer komma till det, för vi ska nästan, alltså samtalet kommer utgå från det. Men först vill jag att vi backar lite, för du är riksdagsledamot idag. Men hur hamnar man där? För det måste ju, alltså det är ju ingenting man bara blir.
Nej, bra fråga. Alltså jag gick med i Moderaterna inför valet 2006. Då var jag 15 år.
Och det är väl det man gör på Lidingö. SSU är inte jättestora där, va?
Nej, men de allra flesta unga går nog inte med i ett politiskt ungdomsförbund ändå. Men jag... Vi pratade väldigt mycket politik när jag var liten hemma. Ingen av mina föräldrar är med i något parti i och för sig. Jag har aldrig varit aktiva i något parti. Och inte heller alltid röstat på Moderaterna, tror jag. Men... Jag ställde mig tidigt frågan vart våra pengar tar vägen. Jag började jobba extra när jag var 13. Och
så fick du lönebeskedet och bara, vad fan är hälften?
Ja, ungefär så. Och tyckte inte heller att den välfärd eller det vi får tillbaka, alltså givet hur mycket vi betalar. Vi har världens fjärde högsta skatter idag, och de var ännu högre då. Givet hur mycket vi betalar, vad är det vi får tillbaka? Vad får vi för pengarna? Vad fan får vi för pengarna?
Då kan jag tänka mig att du på Lidingö får ganska mycket jämfört med vad vi får här ute i skogen.
Ja, och det är faktiskt också någonting som slog mig, att jag har det bra. Alltså min mamma är lärare och min pappa är civilingenjör. Och bor på Lidingö. Har mycket, ett stort också, ett socialt skyddsnät med familj, släkt. Både som ställer upp och hjälper till. Och som också rent ekonomiskt kan backa upp om det skulle behövas. Alla har inte det. Och ändå då så tyckte jag att det blev väldigt påtagligt när vi fick problem, IT-kraschen och min mor blev också sjukskriven och var sjukskriven stor del av mitt liv. Vad det gör med en som människa och som familj, och också hur dåliga vi är i Sverige på att ta hand om människor när det går dåligt, när man behöver hjälp.
Ja, för är det inte lite så att man Sverige saluför sig som att det finns ett stort socialt skyddsnät, men när man väl behöver det, alltså jag har den erfarenheten av facket, alltså att de har varit jättenoga med att jag ska betala varje gång, men när jag väl har behövt dem någon gång när jag lägger konflikt med arbetsgivaren, då har de inte kunnat gjort ett skit. Men du, så här, du är moderat, vilket då innebär att du är ond, du hatar fattiga människor, du äter middag med Wallenberg och du är med Bilderberggruppen och smider planer för att föra över pengar från folket till just de här. Är det en korrekt beskrivning?
Nej, det skulle jag väl inte säga.
För det är nämligen den bilden jag fick insåld till mig av folk för moderater, framförallt där när sossarna förlorade valet, var Carl Bildt tog över den statskuppen där, att nu kommer allt gå åt skogen. Och jag tycker det är en så konstig bild, för så här, jag har ju hamnat i någon slags frihetlig högerposition nu, men jag vet inte vem jag ska rösta på i alla fall. Alltså det är inte så att Moderaterna driver stora frihetsfrågor för landsbygden, vad jag har märkt i alla fall. Så du får sälja in det till mig nu.
Ja, men en viktig reform, en bra reform som jag driver bland annat, och handlar om frikommunsförsök. Alltså det hade vi på 90-talet en gång.
Okej, alltså så här, jag går igång nu som fan. Frikommunsförsök. Ja. Mitt mål är ju, om du har lyssnat på de andra avsnitten, så mitt mål är ju ett fritt Dalarna med eget flygvapen. Det är liksom då.
Ja, men ett frikommunförsök går ju ut på, det låter kanske inte så himla sexigt, men det går ut på att kommuner ska kunna liksom avvika från gängse regelverk. Undantas, alltså man kan få andra regler, färre regler. Inte behöva ha, ja, man väljer ut lagar och regler nationella som man helt enkelt slipper. Och så testar man hur det funkar. Ofta har man gjort ett fåtal kommuner från början, en handfull. Och sen så utvärderar man och ser hur det går. Och sen så får fler och fler kommuner ansluta sig till det här. Och man kan också testa någonting kanske funkar mindre bra att hoppa över, något annat kanske funkar bättre. Så det är liksom ett ganska också rent forskningsmässigt evidensbaserat bra smart sätt att minska regelbörda och regleringar.
Alltså jag har snart spelat in 30 avsnitt. Ingenting har fått pulsen att gå så högt som det här du säger nu. Ett exempel på det. Det här har jag pratat med vår borgmästare om flera gånger. Ja, precis. Alltså vi har ju jättemånga sjöar i kommun. Men många av dem är ju trän hela vägen ner i vattnet. Så det är ingen som kommer åt dem. Vilket gör... Ja. Det annullerar ju hela nyttan med strandskyddet, som är ju någon slags allmän accessförlängning av allemansrätten. Men om man då skulle frångå det tämligen vansinniga strandskyddsdirektivet uppifrån och säga att vi släpper upp de här, bygg tomter, men för var fjärde tomt ni säljer så måste ni bygga en badbrygga där allmänheten har tillgång. Då skulle du ju utöka accessen.
Ja.
Vi ska inte fastna på strandskyddet, men det här frikommunsförsöket som du pratar om, det handlar väl då om att... Alltså,
ja, men den typen av saker.
Och kommuner får konkurrera med sina särarter också. Jag tycker det är genialiskt.
Ja. Alltså, one size does not fit all.
Nej, nej, nej.
Och särskilt inte regelverk. Alltså, vi har ju också... det finns en sån här galen... Bara att det behövs, liksom, är ju sjukt i sig. Men det finns... kalender för de som jobbar inom skolan på kommunerna. En kalender över alla olika deadlines för att söka om olika typer av statliga bidrag för skolverksamhet. Så det där finns det på många områden. Men Och då kan man tydligt se att mindre kommuner har alltså inte möjlighet att söka de här statliga stöden ofta. För att man har inte organisationen att på plats. Man har inte så många anställda att man klarar av redovisningen och rapporteringen och de byråkratiska kraven som finns i samband med att man ska kunna söka de här pengarna. Exempelvis. Men strandskyddet är ju också en annan. Alltså det är en viktig, vi vill ju ha ett omvänt system. Där alltså kommunerna, man har inget strandskydd. Och sen så får kommunen peka ut var man vill ha strandskydd. Så att man har det kommunala självstyret kopplat till strandskyddet. Snarare än liksom en omvänd ordning där man får söka dispens.
Vi är mitt inne i en sån process nu med min familj. För vi har en sjötomt som vi har fått strandskyddsdispens på från kommun. Men som länsstyrelsen går in och hävdar att det är jordbruksmark fast det står ett hus där.
Mm.
Och det gör ju att man blir tämligen trött på systemet. Och sen ser man också att länsstyrelsen lanserar ett projekt för att inventera bryggorna runt sjön så att fiskarna inte får för mycket skugga.
Mm.
Och då tycker man så här, ja, och det här betalar vi för då med våra skattepengar.
Ja, men exakt. Det där är ju ett...
Men vad är det då? Alltså
ett problem även här i Stockholm, i Stockholms skärgård där jag vistas mycket, så är det ju inte minst bryggorna ett problem.
Ja, men när man åker på färgerna genom Stockholms skärgård så ser man att det har inte varit mycket strandskydd där. Men då ska någon i Stockholm sitta och berätta för oss att vi ska inte få bygga på våra stränder. Jag blir irriterad. Vad är det egentligen för mekanismer bakom det? Nu är ju du inte en av dem, vilket anledning att du är här. Men just det här tankesättet att antingen att jag vet bäst vad som är bäst för de andra, eller ännu värre att någon annan vet förmodligen vad som är bäst för mig. Det är bäst att jag skickar det här beslutet 30 mil någon annanstans. Vad beror det på? Har du någon psykologisk analys?
Ja, jag tror att det många gånger är lättare att tillämpa beslut. Alltså det är lättare att köra en princip som kan låta fin och bra och liksom man har en säkert oftast av en god sådana här principer och regler av en god av, liksom, av goda skäl. Jag tror inte man av onda vill liksom ställa till det för människor. Men det är lättare att tillämpa dem långt ifrån sig själv. Alltså ju närmare verkligheten man kommer, desto svårare blir det, desto mer så blir de här principerna inte lika fina längre. Jag brukar säga att Moderaterna, vi är ju ett väldigt pragmatiskt parti. Det är nog en av de anledningarna till varför jag har hamnat i Moderaterna. Att det finns ingenting som är så rätt som det som funkar. Alltså, principer är jättebra att ha. Det måste man ha, annars är man ju ryggradslös i någon mån. Men de måste också fungera i verkligheten.
Ja, och människans verklighet är ju verkligen subjektiv. Var och en... jag är helt övertygad om att jag vet ju bättre vad som är bäst för mig och mina nära än någon som inte är mig och mina nära. Och jag förstår inte hur det kan vara så kontroversiellt att säga det. Liksom. Så här, låt mig ha kvar pengarna jag tjänar, låt mig bestämma på min mark, låt mig äga de prylarna jag har köpt. Jag förstår inte att det kan vara... och jag försöker få folk till podden som ska säga emot mig. Men det är ingen som vill vara med.
Nej, men det är kanske också så att vi har en tendens i Sverige att tro att människor som vi tycker är svaga eller behöver hjälp inte heller förstår eller kan lika mycket som andra.
Mm.
Alltså att om man särskilt tar då utsatta grupper eller personer man vill värna på olika sätt, som man säger sig vilja värna, att man då särskilt i den typen av situationer tror att staten eller en själv vet bättre. Så när det kommer till glesbygd exempelvis, att man då tror att en del kommuner har avfolkning för att man inte förstår bättre. Mm. Om man ska dra det till sin spets. Det är säkert inte som man tänker. Men under medvetna tror jag det ligger någonting i det.
Om jag ska vara riktigt cynisk så ibland får jag känslan av att de som jobbar med att hjälpa folk som är utsatta, för det finns ju helt uppenbart människor som behöver hjälp, de saknar incitament för att de här människorna ska sluta vara utsatta, för då har man ingen jobb kvar.
Det finns sådana statsvetenskapliga teorier och forskning också som visar på att det ligger någonting i det.
Det blir liksom lite Münchhausen by proxy på statsvetenskaplig nivå. Och då blir jag mörkrädd. Nu har vi pratat i 18 minuter om vem du är och jag tror att vi har etablerat att du gillar frihet i princip lika mycket som jag gör det. Hur skulle du definiera frihet?
Möjligheten att, men också då skyldighet såklart, men att kunna forma sitt eget liv. Utan att, men med skyldigheterna så kommer ju också att det finns ju där frihetens gräns någonstans. Att det inte får gå utöver på bekostnad av en annan människas frihet och möjlighet att forma sitt liv.
Vi är nosar på positiva och negativa rättigheter här alltså. Och en del av din strävan efter frihet, det är just det här med tjänstemannansvar som nästan var det första du tog upp och som är egentligen anledningen att jag vill prata med dig. Berätta hur det ser ut idag och berätta hur du skulle vilja att det ser ut.
Ja, men vi har ju, för att avgöra hur tekniska vi vill bli, men det finns något som heter tjänstefel idag, det finns i brottsbalken. Men det är väldigt avgränsat när det kommer till offentliga tjänstemän, alltså i kommun och stat. Så det är bara tillämpbart tjänstefelet, det straffrättsliga, när det vid myndighetsutövning. Alltså när man fattar ett myndighetsbeslut som, ja, mot en enskild. Och inte helt enkelt i andra fall. Inte när det kommer till bygg eller till upphandlingsfrågor exempelvis. Alltså ett bygglov i myndighetsutövning. Men det finns ju väldigt mycket andra saker som inte är det. Det mesta av statens och kommunala verksamheternas uppgifter är ju inte myndighetsutövning. Och om man då begår fel, bryter mot lagen som tjänsteman, så är det inte alltid så att det finns ett straffrättsligt ansvar i det. Och inte heller vid myndighetsutövning, om det anses som ringa, så är det någonting som tas upp i domstol. Utan då är det arbetsmarknadens parter som avgör det på såna personalansvarsnämnder heter det. Då sker det bakom stängda dörrar. Den typen av utredningar.
Så det är alltså bristen på offentlighet eller tillgång till den utredningen?
Ja, det är en stor brist. Ja, verkligen. Alltså, och också om det är så, alltså i tider av mediala domstolar, där så går det ju heller inte att fria någon som blir falskt anklagad i en sån situation. Alltså om en tjänsteman anses ha gjort någonting fel, någonting brottsligt, och sen så ska det vara den personens chef och en facklig företrädare som bakom stängda dörrar, utan insyn i efterhand, det finns inte nödvändigtvis protokoll och sånt som behöver inte bli offentliga, ska avgöra och reda ut den här frågan. Det inskärper inte särskilt mycket trovärdighet. De parterna, som man kallar det för arbetsmarknadens parter, för att de är partiska och företräder varsina intressen. Så också av de anledningarna så tycker jag att det är väldigt problematiskt. Det finns Thomas Bull som är justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen. Han har skrivit en del om detta och gått igenom också fall i Sverige och kan konstatera att allt fler fall av tjänstefel anses som ringa idag. Så att lagstiftningen blir också på, det man på juristspråk brukar kalla obsolet, alltså att man tillämpar den inte heller. Utan man är mer och mer ursäktande här till fel som begås i staten. Och då ska ju tjänstemän vara, det är lagstiftarens förlängda arm. Alltså man, det är inte vilket jobb som helst. Det är inte att jämföra med att jobba på ett, ja men i näringslivet exempelvis. Utan det är särskilt allvarligt när politiker och tjänstemän begår brott. Och särskilt brott mot de lagar man är satt att tillämpa på andra människor.
Ja, och om det inte utkrävs ansvar för det här, då inbjuder ju det till tjänstemannaaktivism om man vet att man kommer undan med det.
Ja, jag tror att det skapar en väldigt osund kultur också. Ett viktigt skäl vore liksom att förebygga fel med tjänstemannaansvar. Tycker jag.
Men det här stöter alltså på motstånd. Och jag kan tänka mig att de som egentligen skulle kunna berätta om hur illa det är har ingen anledning att göra det. För det är de som sitter på insidan och i sådana fall skulle kanske utkrävas detta ansvar.
Mm. Men både och, alltså ett vanligt motstånd, vanligt liksom motargument som jag får höra, inte minst från politiker, är: men skulle inte detta göra tjänstemän fegare? Att man inte skulle våga fatta beslut. Och att det är ett problem vi har redan idag. Man blir rädd för att göra fel helt enkelt. Men då tycker jag man ska komma ihåg att alltså, tjänstemannansvar, tjänstefel, det gäller ju även om man, alltså, om man inte handlar.
Mm.
Så att ett icke-agerande kan ju också vara tjänstefel. Så det behöver ju inte per se betyda att man liksom ska sitta på händerna i större utsträckning och att man då blir fri utan från ansvar, utan tvärtom. Och sen så ska man också säga att ja, men ska vi, alltså tjänstefel, ett av de parametrarna som vi har idag, alltså ett av de krav som finns för att kunna utdöma straffansvar, är ju att idag att det ska vara uppenbara fel.
Okej.
Okay. Alltså att de, alltså ifall lagstiftningen är otydlig och regelverket är otydligt, ja, då blir det svårt att utdöma tjänstefel. Och i någon mån kommer det behöva att alltid vara så.
Ja, men då får man väl åtgärda regelverket. Regelverk ska ju inte vara otydligt.
Exakt. Nej, exakt. Så att, och det är väl det andra, liksom det andra sidan av det här myntet, att även om man vidgar tjänstemannansvaret, även om man säger att fler fall än idag ska tas upp i domstol, vi ska ha fler sanktioner och hårdare straff, så kommer inte alltså områden där det finns otydlig lagstiftning eller osäker, där det finns många liksom gråskalor, extremt komplicerade bedömningar, de kommer inte på föremål för särskilt många fall av tjänstefel. Utan där måste ju politiken också revidera de lagstiftningarna. Så att tjänstemannansvar löser inte allt. Men och på de här områdena där man då är osäker, liksom, men hur här kan det bli jätteorättvist om vi ska döma tjänstefel här där det är liksom jättesvårt bedömt. Ja, nej, men det kommer man inte kunna göra. Och det kommer kräva mer av politiker. Särskilt på kommunal nivå. Tror jag. Det är också annat motargument att, men vadå, redan idag får ju vi höra, man säger man från politiskt håll då, att, men redan idag får vi ju höra jätteofta från tjänstemännen att, men det där kan vi inte göra, det får vi inte, så säger lagen att det är olagligt, så kan vi inte göra.
Det där låter som att man tror att lagar är någonting statiskt.
Ja.
Så är det ju inte.
Nej.
Någon har ju hittat på de här grejerna. Ja, hitta på kanske. Någon har ju utrett och funderat i alla fall. Kanske inte bara hittat på. Men de här gråskalarna du pratar om, inbjuder de inte till en viss, ett visst mått av godtycklighet från tjänstemännen?
Jo.
Det var ett kort svar.
Nej, men jo, men så är det ju. Och egen bedömning. Alltså, och här finns det ju också, om man tar... Men det finns ju något som vi kallar för kategoriserat som ramlagar. Och vi har ett ö, vi är liksom, det är ett stort, vi har väldigt många, mycket fler ramlagar i Sverige idag än för bara några år sedan. Och det har ökat under många år. Alltså lagstiftning som miljöbalken är en ramlag. Om vi ska ta ett exempel. Och man använder sig av det för att man menar att det är svårt... Ja, men det är svårt att detaljreglera komplicerade verksamheter. Och det kan det ju vara. Men andra sidan av myntet är ju att man lägger väldigt mycket på de som utövar, ska följa lagarna, på myndigheter, att fylla ut lagstiftningen. Och då kan det också bli olika. Alltså... Ja, olika utfall från olika länsstyrelser. Man gör olika bedömningar. Man tolkar saker på olika sätt. Så det finns också en risk för mindre rättssäkerhet då.
Ja, jag skulle säga att det är inte bara en risk, utan det är en realitet i dagsläget. Jag har en av mina bättre vänner jobbar med sådana här små reningsverk, vet du, som man gräver ner om man har enskilt avlopp. Mm. Och säljer då, ja, men så här Dalarna, Stockholm, skärgården och så. Det kan alltså skilja sig. I en kommun är det ett A4 som ska fyllas i för att få tillstånd att gräva ner de här. Och på en annan kommun är det 16. Alltså det blir ju rent, för det är samma vatten, det är samma verk. Det är liksom så här, det är ju rent företagarfientligt att göra så. Alltså är det godkänt så bara, ja, men rulla ut dem. Och sånt där. Och då veta att, men vi betalar för att det ska vara så här. Det gör ju att man vill ju liksom... Ja, vad sa du?
Men du kan ju inte heller, om man tar just för företagare, om man tar liksom tillstånd. Alla tillstånd och tillsynsprocesser som man som företagare behöver stå ut med, så betalar man ju också sina egna... Eller det gör man oftast inte, men man ska. Alltså det är självkostnad, de här avgifterna, de här tillsynsverksamheterna. Får inte bekostas av skattepengar. Det ska inte göra det i alla fall. Utan det ska vara självfinansierat. Men man tillämpar liksom ingen riktig självkostnadspris. Eller väldigt sällan så gör kommuner det. Utan man tar exempelvis, om man har, tar sig till, man har tillsyn för kiosker och små restauranger exempelvis. Så tar man alla kostnader man har för det under året, och sen så slår man ut det på omsättning exempelvis. Så att företagen betalar i relation till hur stor omsättning man har. Inte till hur lång tid själva tillsynen har tagit på plats hos företagaren i fråga. Så att om man är behjälplig, om man gör tillsynen enkel, då lönar sig inte det. Utan tvärtom så kan det ju vara så att om man har stor omsättning, skattar allt som man ska, redovisar alla sina intäkter, så får man betala mer än om man är liksom fuskar med det där. Så det finns, och kommunerna har inte heller skyldighet att redovisa hur man beräknar avgifterna.
Nej, och kommunen får heller inte rådge när de är ute på plats. Jag tänker, när du är på kiosk- och restaurangverksamhet, jag har varit i den svängen också. Där har ju Rättvik utvecklat något som heter Rättviksmodellen, som är helt fantastiskt, som borde implementeras överallt. Men som inte implementeras på den här sidan ån, av någon anledning, fast det är grannkommun. Det kanske är just för att det är grannkommun, att det är prestige.
Man borde ha det hela staten, liksom en serviceskyldighet också. Ja. Det finns ju förvaltningslagen en serviceskyldighet, men den det är väldigt olika hur mycket service man levererar på det området.
Ja, och när det blir de här gråskalorna, då kan det bli mycket på relation också. Alltså när jag känner han som har den här restaurangen, jag vet att han sköter sig, jag behöver inte inspektera lika ofta som den där nya. Vilket, alltså, det är både bra och dåligt. Det är bra för den som har den restaurangen, men det blir ju inte rättvist och tydligt.
Nej, nej visst. Jag kan tycka att man också borde inspektera mer i miljöer. Alltså idag så kan man, har man, tillämpar man liksom mer inspektion i branscher som har mycket kriminalitet exempelvis. Men det där skulle man göra en mycket mer individbaserat. Så att myndigheterna också samverkar bättre med varandra. Både för företagarens skull, alltså att man gör tillsyn och sånt samtidigt. Att man kommer ut, istället för att komma ut, jag vet inte hur många gånger det var, jag menar, men man kommer ut 17 gånger på en säsong, så kommer man ut, man kan få ner där till 2 liksom. Så gör det stor skillnad. Men också att man kollar på om det är någon som har alltid lämnat in sin årsredovisning sent, eller alltid gör liksom, ja men begår andra, ja men felaktigheter. Då kanske det finns risk att få fler kontroller än om man verkar sköta allting annat.
Jo, men borde det inte vara så? Det skulle vara lätt att vara skötsam och det skulle vara skitsvårt att vara kriminell. Mm. Det är tvärtom.
Exakt. Mm. Och det är de här riktigt kriminella, det är de som vi borde sätta dit.
Mm.
Alltså företagare som hör av sig och vill göra rätt och vill få råd om hur de ska göra för att det ska bli rätt. Det är inte de som, när de då lämnar ifrån sig information som de egentligen inte behöver, bara för att kunna få rådgivning. Det är inte de som då ska få en extra inspektion och åka dit på det.
Nej, och man ska också vara glad över de som har synpunkter som skulle kunna utveckla även tillsynsverksamheten. Mm. Så är det inte idag. Jag vet inte, brukar du lyssna på Bondepraktikan med Per-Ola och Rickard?
Nej, jag har gjort någon gång, men jag kan inte säga att det är en,
nej, men de kritiserade länsstyrelsens inspektions- eller tillsynsverksamhet i ett avsnitt. Och dagen efter att det avsnittet kommer ut för publiklyssning, det ligger ju låst en vecka först, då hade bägge inspektion på sina ägor.
Mm.
Det är ju inte en slump. Och det är ju, alltså, då, jag blir så arg som någon skulle liksom få sparken. De var hem till Per-Olas pappa och börjar riva i hans grejer också. Alltså det är ren hämndaktion och det ska inte tjänstemän hålla på med.
Det drabbar också, det är också en anledning till varför vi behöver ha tjänstemannansvar, att det minskar förtroendet för hela systemet. Så att därför så har man en särskilt betydelsefull ställning med makt över andra människor som ska, och där makten ska utövas på demokratisk grund, alltså enligt med lagarna. När det så inte sker, så är det en skada på hela systemet. Då måste det straffas, då måste det få konsekvenser. Och fler konsekvenser än om någon annan gör fel.
Ja. Helt...
Och då skulle jag säga att det snarare finns en, kan vara tvärtom.
Ja, 100%. Och om de som har lyssnat nu en halvtimme inte är arga än, så kommer de bli det nu. För riksdagen har bestämt att det ska vara så här.
Mm.
Men regeringen, vad ska jag säga, inte mörkar, men vägrar genomföra.
Ja, men exakt. Vi har ju... Man säger att riksdagen stiftar lag. Jag ska inte gå så långt som att säga att det är en sanning i modifikation, men det låter bättre än vad det kanske är. Alltså att riksdagen skriver inte lag, extremt sällan, utan det är ju regeringen som har utredningsansvar och resurser. Det är regeringen som i regel kan skicka förslag till lagrådet på remiss. Så det är regeringen som tar fram lag. Riksdagen fattar beslut om lag. Så att många gånger, som exempelvis med tjänstemannansvaret, så för att styra regeringen så tillkännager man till regeringen vad de ska göra. Alltså man säger åt regeringen att nu vill vi att ni gör så här. Så att riksdagen 2018 sa, en enad riksdag ska tilläggas. Det var en motion från oss moderater som vi har lagt tillsammans med dåvarande allianspartierna, alltså C, L och KD, om att införa tjänstemannansvar. Och det var en enig riksdag som ställde sig bakom det. Och beslutade att regeringen skulle utreda och ta fram en lagstiftning. Vidga, ändra lagstiftningen på det här området enligt min motionen. Men sen har man ju dragit benen efter sig sen dess. Och det tog ju ända till förra våren, alltså mer än 2 år innan man ens tillsatte en utredning.
Varför får inte folk sparken för det då?
Ja du, jag önskar, alltså jag tycker vi ska avsätta den här regeringen. Jag tycker definitivt att de borde avgå. Och att man drar benen efter sig och inte levererar det som riksdagen har beslutat, att inte ens anstränger sig. Alltså det är en sak att saker kan ta tid ibland för det är väldigt komplicerat. Det är en helt annan sak att man låter det gå mer än 2 år på att ens tillsätta en utredning. Och när man gör det så lägger man det på en ensam utredare som ska utreda detta tillsammans med massa andra saker som inte är särskilt närbesläktade. Och personen i fråga får dessutom det fria mandatet att först utreda om tjänstemannansvar behövs och i sånt fall lägga fram förslag på ändrad lagstiftning. Så att i november här när deadline går ut för den här utredaren, då vet vi inte om det kommer finnas ett förslag till lagstiftning på området eller inte. Så. Men systemet går ut så att liksom, då går bollen tillbaka till riksdagen. Det är ju fullt möjligt för riksdagen att säga att det här tolererar inte vi. Vi har inget förtroende för Morgan Johansson, ansvarig minister för detta, eller för Stefan Löfven för den delen heller. För regeringen fattar ju beslut kollektivt. Men då måste ju finnas en majoritet för det.
Men så här, en enig riksdag säger åt regeringen 2018 att nu vill vi att ni gör det här. Det tar 2 år för dem att få arsluvagnen och se till att någon börjar göra det. Och då får den människan ett uppdrag som inte går i linje med det den eniga riksdagen har beslutat. Alltså det här är ju obstruktion. Så här kan man inte hålla på.
Nej. Nej men exakt. Och det är bara, och det funkar för att det tillåts.
Av vem?
Det är väl det sorgliga i detta. Av riksdagen.
Men du sitter ju i KU. Alltså, är inte det konstitutionsutskottets uppdrag att liksom sparka in dörren till Morgan Johansson och säga, vad håller du på med? Skärp dig.
Ja, alltså, så här, regeringen är inte skyldig att göra som riksdagen säger.
Det är det sjukaste jag hört i hela mitt liv.
Utan regeringen, däremot är de skyldig att berätta hur de ska göra. Så att ifall regeringen säger så här, men vi håller inte med riksdagen. Vi kommer inte införa tjänstemannansvar. Det är de då skyldiga att säga. Nu har de bara sagt att nej, men det här det kräver beredningsåtgärder, ditten datten. Vi har mycket att göra. Men det kommer. Det är klart att vi ska utreda det här. Och om det behövs så klart att det ska införas. Och då kan de dra ut på tiden på det här sättet. Och då blir det upp till, men skulle de säga så här, nej men vi vill inte. Då blir det också upp till riksdagen. Alltså riksdagen har alltid slutordet. Och kan på så sätt säga, nej men okej, men då har vi inte förtroende för regeringen. Då avsätter vi regeringen. Men det finns inga andra... Men vi kan kritisera regeringen för att man, det gör vi i konstitutionsutskottet, om man tar väldigt lång tid på sig, då är det liksom, då säger man ungefär så här att, ja men har det tagit mer än 3 år för regeringen att agera och har det gått liksom förlöpt långa tider där man inte har gjort någonting, där de inte kan visa på att de har berett ärendet på riktigt. Då får de kritik för det från KU. Då säger man att de i vart fall inte agerat skyndsamt. Ungefär så diplomatiskt brukar man uttrycka sig. Då är det alla partier i riksdagen som står bakom det. Men det finns ju ingen straffrättslig grund där. Alltså det finns ju inga påföljder. Mer än kritik från konstitutionsutskottet. Utan det är, då blir det återigen upp till politiken, upp till partierna i riksdagen att, och till svenska folket. Hur allvarligt tycker man att den här kritiken är? Vad vill man göra? Har man förtroende för regeringen eller har man inte det?
Du vet, jag fattar inte ens hur det kan vara en match för er. Alltså, det är så mycket som är så dåligt från regeringen. Mm. Så jag förstår inte att det kan vara en... Att det inte är dött lopp inför nästa riksdagsval. Sen, jag är kanske inte världens största förtroende för den forna alliansen heller. Jag vill ju ha så, den lyckligaste delen i mitt liv, det var ju under talmansrunderna. När det var ingen som ställde till skit i mitt liv längre. Utan nu kommer de inte kunna ändra någonting.
Kan det heller inte bli bättre? Det är väl det som är...
Nej, men det är där min liksom konservativa ådra går in. Att bara säga, men låt det vara som det är nu så försöker jag förhålla mig till det. Sparka inte undan det jag bygger på. För det är ju ibland så när man försöker ändra saker för att nå någon slags utopi så kan det bli 100% kontraproduktivt om man inte riktigt har gjort utredningarna. Och till och med om man har gjort utredningarna. För alltså, mänskligheten är så komplex så det går liksom inte att förutse alla effekter av besluten man tar. Det där jag liksom hamnar närmare och närmare någon slags nattväktarstat och bara så här, se till att det finns poliser överallt och fungerar i sjukhus. Sen klarar jag resten själv.
Ja, men så är det ju. Alltså att också att när vi ändrar regelverk så, men det finns ju ett värde i att folk vet vad som gäller. Alltså att, och när man ändrar regelverk och framförallt gör det så det blir väldigt, väldigt detaljerat. Så det blir svårbegripligt att veta hur man ska göra rätt överhuvudtaget. Så kostar ju sånt människor tid och pengar också.
Ja, och sen måste det vara rimligt. Om vi tar, nu är jag inte jägare själv, men du har ju licensfrågan för olika vapen.
Mm.
Där man alltså samma, jag vet inte hur mycket du kan om vapen, men jag har i alla fall gjort lumpen. Så jag vet att liksom samma mekanism, samma pipa, samma magasin, samma avtryckare. Kan vara laglig eller olaglig beroende på det färg på kolven, alltså det som sitter runt det här. Att det får inte se militärt ut, för då har man ingen nytta av det i skogen. Alltså du vet, jag blir så trött.
Men jag tror det var en, jag träffade, talade med LRF här i förra veckan. De tog som ett exempel, jag tror det var mjölkbonde, för 1996. Så varje vecka så tog det ungefär lika lång tid att göra veckans admin som det tar att resa till Gran Canaria. Och idag så varje vecka så tar det lika lång tid som att resa till Thailand. Så att regelbördan för företag har också ökat med, var det 160%?
Och har det blivit bättre av det? Alltså någon måste ju utreda det. Alltså nu har vi ändrat det här på 20 år. Har det blivit bättre? Jag är skeptisk.
Ja, men verkligen. Och är det... Vi ska ju alltid vara... Och det är också någonting som jag tycker att man behöver inpränta och förstå i offentlig verksamhet när man liksom ska tillämpa och särskilt kanske sådana här tillsynsverksamheter när man är ute och gör dem, att om man tillämpar en lag strängare än vad som är tänkt så blir det alltså inte mer rätt. Då är man inte bäst i klassen. Att vara hårdare än vad det står i lagen, det är minst lika fel som att vara generösare.
Ja.
Och det finns ju ganska många som vittnar om att det har man liksom inte alltid förstått. Då man vill gå före och ställa högre krav än vad lagen kräver. Men då gör man också fel.
Jag tror att vi har etablerat tydligt att det behövs tjänstemannansvar och att regeringen drar fötterna efter sig för att de kanske inte tycker det. Jag är lite nyfiken nu när jag har det på tråden hur vardagen i riksdagen ser ut. För det är så långt ifrån min vardag som möjligt, tror jag. Vad gör ni egentligen?
Jag lägger väldigt mycket tid på utskottsarbete. Men vardagen för extraledamöter skiljer sig nog ganska mycket åt också. Vårt arbete är väldigt fritt. Det är som att vara småföretagare på sätt och vis. Alltså vi har ingen, på många sätt inte också, men vi har ju liksom ingen chef. Det finns ingen som, vi stämplar inte in på morgonen. Vi jobbar, vi vet aldrig riktigt, det finns alltid mer att göra. Och vi, alla har åsikter om det vi gör, men det är ingen som liksom är chef för oss egentligen säger att nu har du gjort det bra, eller det här var good enough, eller nu är du på rätt spår. Utan
med den skillnaden att det är väldigt få småföretagare som har 68 kakor garanterat i slutet av månaden.
Ja men verkligen. Och så är det ju en stor skillnad. Men jag sitter i konstruktionsutskottet och vi har, ja, man brukar säga att när man mäter vår alla utskottens sammanträdestid, så har vi dubbelt så mycket sammanträdestid som det utskott som har näst mest sammanträdestid. Så att jag sitter väldigt mycket i möten, läser väldigt mycket handlingar, utredningar. Vi har ju både den här granskande funktionen, där vi då lämnar rekommendationer till regeringen, kritiserar dem, men och berättar om de fel som regeringen gör, utreder, ställer frågor, ber in handlingar, som ett gräv, ett grävarbete. Där, det kan jag prata mycket om. Ibland får vi ingenting. Ibland försöker de skicka oss lite underlag som möjligt. Men vi är ju rätt att få in i stort sett allt material vi ber om. Och ibland så överröser oss i dokument, så att vi ska ha svårt att hitta det vi är ute efter. Mycket av min tid går till det. Sen har vi också själva liksom de här sakområdena. Alltså yttrandefrihetsändringar i grundlagsutredningarna som pågår, sitter en sån här valutredning kallas den, 2020 års valutredning, alltså som reglerar, ser över regelverket för hur det går till vid allmänna val.
Okay.
Allt från valsedlar, hur vallokalerna ska se ut, hur är tillgängligheten till dem, hur kan vi göra så att synskadade får möjlighet att rösta utan hjälp från någon annan.
Det var intressant.
Exempelvis. Idag så kräver det ju att de avslöjar sin valhemlighet för en annan person för att de ska kunna rösta. Det vill vi ändra på. Hur gör vi det lättare för svenskar som bor i utlandet att rösta? Tittar vi också på hur kan vi motverka gruppröstning, klanröstning. Alltså att en annan fråga som vi har tittat på. Så då sitter man i sådana utredningar tillsammans med experter. Alltså med så det är liksom, det är extremt sällan, det är inte alltid politiker i sådana utredningar överhuvudtaget. Men om man har att jämföra med den här ensamutredaren som sitter på tjänstemannansvar, så i de här valfrågorna så har vi dels representanter från alla politiska partier i riksdagen, plus ett helt kansli med tjänstemän som jobbar med de här frågorna.
Jag tänker också, det vi ser från riksdagen, det är ju oftast debatterna. Och det är nog inte jättemånga som sätter sig och kollar hela debatterna på 3 timmar och 50 minuter. Utan det brukar vara de lösklippta bitarna som eventuellt hamnar på nyheterna eller på de olika partiernas egna kanaler. Jag ställer mig lite frågan, alltså en riksdagsdebatt, vad ger den egentligen för medborgarna? Jag har en teori om att de som sätter sig och tittar på den är oftast de som är så pass politiskt intresserade att de har liksom ingen volatilitet alls på vilka de ska rösta på, utan de vill bara få sina synvinklar bekräftade. Kan det vara så?
Ja, jo, men det är fler, nu vet jag inte, jag kommer inte ihåg exakta siffror, men jag blev överraskad över hur många de tittar på de här SVT-forum-sändningarna. hur många tittare som finns på riksdagens webb-tv, men så kan det väl säkert vara. Jag tycker ändå att det finns en viktig princip att alla ärenden, alla frågor som riksdagen ska fatta beslut om, ska ha debatterats.
Ja, och jag tror att...
Ska partierna kunna debattera? Alltså visst, alla partier kan ju komma överens om att man inte deltar i debatten. Ingen är skyldig att stå och debattera. Men att man gör det och innan beslut i kammaren fattas. Och också för att man ska kunna granska i efterhand. Tvinga partierna att ta ställning och resonera och berätta om hur man har tyckt och tänkt i någon mån.
Jag tror att de debatterna skulle bli roligare och mer produktiva. Roligare att följa och mer, vad ska jag säga, inte produktiva, men mer representativa för vad de partierna och representanterna egentligen tycker, om talmannen tog en mer styrande roll. Alltså drömmen är ju att få se Norlén slå klubban allt vad han orkade i bordet och säga, men nu svarar du inte på frågan. Mm. För det är väldigt många som inte svarar på frågor. Till och med i interpellationsdebatterna som är till för att svara på frågor, så hamnar man på samma jävla talepunkter hela tiden. Det är frustrerande att följa. Det måste vara frustrerande att stå där och ställa de frågorna också.
Ja, men verkligen. Och särskilt på de här frågestunderna. Alltså varje torsdag så är det frågestund i riksdagens kammare klockan 14. Regeringen har valt några statsråd som svarar på frågor, och så får ledamöterna i riksdagen ställa frågor till dem under en timme. Men då, ibland så beror det på många som ställer frågor, så har man bara en replik. Ibland så har man en uppföljningsreplik. Och då blir liksom, det är väldigt svårt att få svar på sin fråga. För att en gång är det ganska lätt att undvika en fråga. Man måste ju ha många, och så är det även när vi i KU kallar till utfrågningar med ministrar i våra granskningar. Att man behöver följdfrågor för att få svar.
Mm.
Det är som, så är det ju, om man är journalist och lyssnar på det här så känner man säkert igen sig i det. Så antal repliker styr också ganska mycket möjligheten att verkligen få svar på frågan, eller kunna syna att personen i fråga inte svarar.
Ja, precis. För det är ju också ett svar. Men det kanske, som du säger, det kanske behöver... Man kan slingra sig en gång, men slingrar man sig till samma talepunkt eller bort från samma svar 3 gånger, så blir det uppenbart att man inte vill svara på det. Och det är där jag menar att talmannen borde kliva in och bara, nu har Ida frågat det här.
Mm.
Sen kan man ju ställa frågor på olika sätt också. Det går ju att måla in folk i hörn om de inte gör det själv.
Mm. Ja, men och det är väl det som då blir, ja, det är vår oppositionens roll. Man behöver alltid bli bättre på det. Men det är ju en annan del i liksom det politiska arbetet som vi ställer mot, att ja, men opinionens bildning, att bilda, att skapa debatt, att träffa människor, liksom att få utveckla sin politik, att förändra den. Allt eftersom att liksom samhället och problemen ändras. Det är också en del av arbetet. Så man behöver försöka bli eller vara en duktig retoriker också.
Mm.
För att kunna göra det bra.
Du, jag funderar på en sak. Budgeten har precis presenterats av Magdalena Andersson. Jag tycker att det är ett insynsproblem för medborgarna när budgeten portioneras ut som den gör nu. Alltså lösryckta delar slängs ut i media från olika företrädare för regeringssidan dagarna innan. Vilket gör att, om man ser det så här, budgeten handlar ju om redistribution av skattepengar. Det vill säga att om någon satsning görs, alltså att en avdelning eller en verksamhet får mer pengar, så betyder ju det att något annat får mindre pengar än tidigare. Om man nu inte har ökat skatteintäkterna. Men så här, det är plus och minus, det är en vanlig balansräkning. Men det presenteras aldrig var man drar ner. Väldigt sällan får man berätta så här, men så här, vi satsar jättemycket på det här. Men det betyder att den här delen som vi satsar på förut, den får vi lägga ner nu. Det känns som att det är bara plussidan som redovisas. Tycker du att jag har rätt eller fel?
Men ofta, alltså skatteintäkterna ökar ju också. Eller generellt så gör de det. Och när de inte gör det så brukar man låna mer. Så det kan väl vara en anledning till det. En annan är ju att man ställer ju särskilt inte de här siffrorna i relation till befolkningen och till uppdraget. Alltså Morgan Johansson är ju flitigt ute och säger exempelvis att vi har aldrig haft så många poliser i Sverige som idag.
Ja, men vi har 2 miljoner mer invånare också.
Exakt. Alltså under den här regeringens tid så antalet poliser i Stockholms län blivit 15 stycken fler. Och då ska man ju säga att i många regioner har man alltså färre poliser idag. Så bara för att det totalt sett i Sverige har till antal har blivit fler så betyder inte det att att överallt i Sverige har blivit fler poliser, tvärtom. Och heller sett i befolkning så är det ju, har polistätheten aldrig varit lägre än vad den är idag.
Nej, och ni har ju fått 15 till. Det kan ju vara vad som finns norr om Sundsvall totalt.
Visst. Så att antalet polisstationer har ju minskat kraftigt, så att antalet platser som polisen utgår ifrån har ju också minskat. Så att, låt säga att det i en region finns lika många poliser som innan eller fler, så kan det ju ändå ta dubbelt så lång tid innan polisen de facto är framme om det händer någonting än vad det har gjort tidigare. Så att en sån siffra säger ju inte så mycket. Politiker är ganska duktiga på siffertrixa. Och särskilt så tycker jag såklart att regeringen gör det alldeles för mycket.
Ja, och de kommer ju undan med det. Alltså, det är där journalismen fallerar också. Alltså, det borde ju synas hårdare. Vi kan stanna lite på polis, för jag tycker om att prata om polis. Jag har jättemycket släktingar och kompisar och lumpakompisar som är inom polisväsendet. Jag anser att de håller på med alldeles för många saker som kanske inte är den primära verksamheten. Alltså de skjutsar fångar åt kriminalvården, de skjutsar folk till psyk, de är ute och lämnar dödsbud, de tar hand om folk som är på väg och alltså de pratar ner självmordsmänniskor från där de står och ska hoppa och så. Mycket av det här tror jag, framförallt transportfrågorna, tror jag vi skulle behöva tillsätta eller så här, skapa en ny verksamhet. Alltså USA är ju jättebra på det här. De har ju 8 olika polisavdelningar. Men just alltså transport av folk som ska till Säter är ju en jättestor del av polisen i Dalarnas verksamhet just nu. Det borde ju gå.
Men i Sverige har man ju gått åt andra hållet, att man har minskat antalet specialistavdelningar inom polisen i den här polisomorganisationen. Så att där har man ju liksom gjort gått åt andra hållet. Det har ju även, men det finns ju även mycket annan, även byråkrati inom polisen som är onödig. Alltså att vi ställer, det finns ju väldigt hårda krav på exempelvis om man får vilket språk, alltså vilken språk legitimation man behöver ha för att få prata på det språket i förhör med misstänkta. Så att vi har liksom poliser med, ja, men som i princip har som kanske tvåspråkiga, som uppväxta med föräldrar som pratar 2 olika språk. Men man har bara det ena som modersmål. Får ändå inte prata sitt andra språk i förhör, utan då måste man ta in tolk. Och då kan ju en sån sak göra, om man har tagit in en person under helgen, så kan det göra att man inte kan ha den personen i häktet typ på måndag, beroende på vad det är för straffvärde. Då måste man släppa personen. Alltså det finns ju, ja, plus att tolk kostar och det tar tid och det blir liksom mer omständigt. Alltså självklart ska det finnas en rättssäkerhet där, att man ska, de som förhör ska behärska språket, givetvis. Men det skulle man ju kunna ändra ganska enkelt med tester eller att legitimera eller ja, så.
Ja, och sen pratar de om polisanställda är en väldigt intressant nomenklatur när de ska beskriva sina satsningar. Men den flaskhalsen vi har inom polisväsendet idag är Nationellt Forensiskt Center, alltså de som utreder, alltså våran CSI-avdelning helt enkelt.
Exakt.
De är kraftigt underbemannade. Alltså det kan ta år innan de kan göra DNA-test på liksom hårstrån som har hittats på brottsplatsen för grov brottslighet.
Mm.
Varför satsas inga pengar där? Eller varför satsas för lite pengar där?
Ja, bra fråga. Vi lägger ju mer pengar där än vad regeringen gör.
Fast nu, Ida, ni lägger inga pengar alls. Ni får ju inte bestämma.
Nej, men det är rätt. Vi får inte igenom vår budget. Eller det vet vi inte än.
Nej, men i er budget vill ni. Men det är skillnad på att vilja och att kunna.
Absolut. Men absolut, så är det. Vi förhandlar ju nu, så får vi se hur det går med våran budget den här budgetperioden, det här året.
Ja, det ska bli spännande att se budgeten nu. Men hur är det nu då? Förhandlar ni med SD, L och KD? Blir inte ni...
Vi pratar med alla partier.
Men blir inte ni nazister då? Det har jag läst på internet.
Ja, nej men det är klart, jag tror att alla fattar att det blir man ju inte.
Jag tror inte alla fattar det, vet du det? Jag tror att man har lyckats slå in det här budskapet under 12 år, samtidigt som det har fått precis motsatt effekt mot vad man har velat.
Om man vet vad man tycker, om man är trygg i sina åsikter och sina värderingar, då kan man prata med alla människor om dem utan att ändra uppfattning nödvändigtvis.
Mm. Jag ska bli ännu mer pragmatisk. Alltså, jag betraktar det som att jag vill bara veta vad det finns för lösningar. Alltså, så här, jag kan dra det så långt att jag skiter i vem som hejlar i Kungsträdgården på 80-talet. Alltså, det är fullkomligt ointressant för mig. Jag vill veta hur du vill lösa mina problem i vardagen. Alltså, jag ser det som att om det brinner på övervåningen här och jag och mina barn är instängda, då struntar jag i vad brandmannen som kommer dit har för politiska åsikter, bara han får ut oss.
Mm. Men jag tror att det här, politik handlar ju också om att man behöver vinna människors förtroende.
Ja.
Och människor litar inte i särskilt stor utsträckning på politiker. Eller på politiker, ja. Och då,
jag relaterar.
Och då vill man ju veta, och bryr man sig om politikers möjliga baktankar. Man är inte insatt i alla politiska beslut. Man kan inte följa, det går inte att följa alla beslut som riksdagen eller regeringen fattar. Man kan inte hålla med om allting, snarare tvärtom. Så jag är moderat, jag kan inte hålla med om allting Moderaterna tycker heller. Utan det som gör att jag ändå kan stå upp och säga liksom att jag företräder Moderaterna, jag vill göra det till det i Sveriges riksdag, det är att jag håller med om våra grundläggande värderingar. Och därför så har jag full förståelse för att man är mer skeptisk mot partier som man tycker så långt ifrån sina värderingar. Men det är jag också.
Ja.
Jag är mycket mer skeptisk till om en sverigedemokrat vill göra någonting eller om en vänsterpartist vill göra någonting. Än om en liberal kommer till mig och har ett förslag. Men det betyder ju inte, det är inte samma sak som att inte prata eller kunna försöka förhandla om politiken med de partierna och de personerna.
Nej, och det att man är mer skeptisk, det ser jag inte som något annat än en självklarhet. Men det betyder att då kanske man ska granska förslagen lite hårdare. Alltså det finns en viss skepticism till så, ja, vänta nu, vad vill du egentligen? Det köper jag. Men dumheten i att om Nooshi Dadgostar ställer sig i plenisalen och säger att ja, men så här, himlen är blå och solen lyser, så måste då de som är på andra sidan vänster-höger skalan säga emot. Det blir bara dumt. Och jag tror att det är en stor orsak till att Sverigedemokraterna har växt. För de har liksom flyttat sig närmare och närmare de självklara sakerna, och fler har fortsatt att streta emot och liksom så här, nej, men jag håller med i sak, men jag kan inte rösta på det här för att det är Jimmy Åkesson som har lagt fram förslaget. Det bygger ju politikerförakt.
Ja, men det tror jag också. Det är därför jag är glad att Moderaterna, att vi har svängt. Att vi har kunnat säga att så här, den hållning vi har haft, vi har också haft en sån hållning tidigare. Det vi bett om ursäkt för, det var också fel. Det var dumt.
Men hur...
Sverigedemokraterna har också framfört och haft liksom, sett samhällsproblem innan vi i Moderaterna gjort det. Alltså vi har varit del av det som vi nu kritiserar den här regeringen för att fortsatt göra. Även vi. Det tycker jag, det förtjänar också sin ursäkt. Så.
Ja, för kollar man på hur de har behandlats, jag tänker, nu Per Brinkemo är ju inte politiker, men han skrev ju mellan klan och stat för, vad, 10 år sedan? Och varit totalt brännmärkt som rasist, nazist.
Mm. Så. Finns ju socialdemokrater som också har varit före sin tid, eller måste säga, Nalin Pekgul är ju en sån socialdemokratisk politiker.
Mm.
Så det finns ju, jag tycker att det är, jag vet inte om fräckt är rätt ord, men nästan patetiskt när det var Mikael Damberg här senast som var ute och sa att så här, vi har varit naiva för vadå 51:e gången,
ja, och vi har,
som regeringsföreträdare sa det,
vi har velat ta tag i det här, men vi har riskerat att bli betraktade som rasister.
Ja, när det är man själv som har drivit den retoriken. Och sen dessutom smeta ut det på alla.
Mm.
Alltså som att hela svenska folket, som att allihopa har varit rädda. Alltså när det, och inte gjort de här sakerna, inte sett de här problemen. När det är då, han får tala för sig själv möjligtvis. Han har inte sett de här problemen, eller regeringen har inte sett de här problemen. Men med människor i största allmänhet i Sverige har ju det. Det är det som är grejen.
Och det är ingen slump att de som har kunnat poängtera det här har inte hetat Karin, Sven och Olle, utan de har hetat Mustafa, Sakine och Hanif, som har liksom kunnat stå på, för de har liksom legat någon slags, alltså det är så här, i den intersektionella analysen har de varit untouchable nästan, eller i alla fall svårare att ignorera. För läser man Det lilla landet som kunde, alltså Ganman och Panshiri var ju inte så här lite rätt på det tidigt, utan det är mitt i prick. Men det var ingen som lyssnade. Och de som lyssnade vart brända. Det är min analys, du ska inte behöva stå för den. Men du, vi ska leka lite som avslutning. Som av ett trollslag så får Moderaterna 51% i nästa val. Och Ida Droge blir inrikesminister och ska ta tag i de problemen vi har. Inte nog med det. Det landar en kille i en tidsmaskin och berättar att det kommer vara 3 mandatperioder med dig som inrikesminister nu.
Ja. Mm.
Vad gör du då? Vad är det första du tar tag i? Tjänstemannansvaret kanske?
Tjänstemannansvar. Så får vi se var polisen ligger då. Jag tycker regeringen har så många liksom oklar ansvarsfördelning även inom regeringen. Men hela rättsväsendet är ju ett, det är en av vår tids största liksom, problem som vi har. För det är de där vi behöver, för liksom där, det ena sidan av myndighet är frihet, det andra är trygghet.
Mm.
Alltså är man inte trygg så kan man heller inte vara fri. Och de här sakerna hänger ihop, så att vi måste ha ett rättsväsende som gör att föräldrar till barn som blir rånade våga polisanmäla, exempelvis. Det är... Vad har vi annars för rättsväsende? Så att där behöver vi en översyn, tycker jag, av hela brottsbalken. Alltså alla straff. Av tutti. Vi har ju mängder med små förslag. Eller liksom med straffrättsliga förslag och förändringar. Och ändringar i budgetposter och så. Men här behöver vi liksom en större översyn också av brottsbalken. Det var ganska länge sedan nu.
Sverige är inte rustad för den verkligheten vi har just nu. Vårat rättssystem och vår offentliga sektor är ju byggd för ett homogent samhälle med hög tillit. Det samhället finns inte längre.
Men vi har inte häktesplatser. Alltså det är så många bitar här som inte... Vi har inte åklagare, vi har inte... så det finns så många steg heller som inte fungerar. Så att det riskerar ju också att bli så att... Ja, men det vi var inne på förut, att om man ändrar ena delen av regelverket så ploppar ut någonting och förutsätter den andra. Så det tror jag vi behöver vara ärliga med, att det kommer också ta tid att öka tryggheten i Sverige igen.
En grundprincip jag skulle vilja se inför det är att om du kan begå vuxna brott, då kan du sitta vuxen fängelsetid också. Alltså mord, olaga hot, övergrepp i rättssak och alltså flertalet sexuella brott, då ska du vara inlåst alltså länge.
Och man måste också, jag tycker också att vi har, alltså jag är, eftersom att vi har så låga straff idag, så blir villkorlig frigivning ett hån många gånger mot brottsoffrarna. Och dessutom så fungerar ju inte liksom, den övervakning är ju knappt övervakning som ska ske då när man blir villkorligt frigivd. Så där skulle vi behöva liksom skärpa straff i väldigt stor utsträckning på många områden. Men också att när man väl kommer ut i fängelset, att straffet inte är nödvändigtvis färdigt då.
Nej, långt ifrån.
Utan du bör vara mer övervakad än andra människor för att du har begått ett straff. Så att även tiden efter fängelse är liksom en del. Och jag tycker inte att man... alltid, idag tillämpar man ju villkorlig frigivning så rakt av också. Man säger i princip att alla som sköter sig okej får komma ut efter 2/3 av straffet. Men om man inte är lämplig då att komma ut? Jag tycker inte att man kan säga att dagens fängelser är vård eller någon form av liksom, för de program som finns idag, väldigt lite pekar på att de fungerar. Så vi lyckas inte.
Är det ju 60% återfall eller något sånt?
Ja.
Inom ett år,
ja, och tror jag. Vi utvärderar, alltså man har också utvärderat många av de här programmen och man ser ju inte, alltså det finns internationellt sett program inom kriminalvård för brottslingar som verkar fungera. Men det finns inte några sådana i Sverige som man har kunnat bevisa fungerar. Så att vi behöver ju... det är klart att det vore bra om man kunde nå dit. Men det är inte så det är idag. Så då behöver man också vara krass och säga så här, okay, men är den här personen lämplig att ha den överhuvudtaget möjligheter att avstå från kriminaliteten när vi frisläpps eller inte? Och ha... Ja, men ett fängelsestraff bör följas upp med fotboja och liksom ganska väldigt strikt övervakning även en tid utanför fängelset. Det får ju vara en del av straffet givetvis.
Det tillämpas ju på en del. Jag har en bekant som åkte dit på en rejäl rattfylla för 15 år sedan. Då kom ju de hem till han mitt i natten och han fick blåsa i vad heter det, alkometan. För en av villkoren för att komma ut var strikt nykterhet. Och det köpte han ju rakt av. Alltså då är det ju så. Det är det eller sitta kvar. Sen principen bakom villkorlig frigivning är ju rätt bra. Det är ju för att skapa ett incitament för att man inte ska börja slåss in i fängelset.
Ja, och att man kan ha sådana saker då. Att man har krav på att du ska komma in en gång i veckan och pissa i den här muggen. Mm. Ta ett drogtest på dig. Alltså och eftersom det är en frihetsinskränkning så är det ju att se som en del av straffet, även den här sista tredjedelen.
Ja.
Men eftersom att den övervakningen generellt är så dålig och så låg i Sverige och man är så generös med att släppa ut folk efter 2/3 av fängelsestraffet ihop med att nivån straffen är så låga från början, så blir ju liksom totalen av det här väldigt otillräckligt.
Och dessutom är det inte olagligt att rymma från fängelse.
Nej, inte det heller.
Det är jättekonstigt.
Vi är ändå duktiga i Sverige på att vilja förbjuda det mesta.
Ja, antingen ska vi förbjuda eller subventionera. Det är de enda två sakerna vi har att jobba med.
Ibland samtidigt.
Ja.
Alltså ibland så vill ju inte förbjuda kanske, men liksom politiken reglerar med ena handen och subventionerar med den andra. Tobakslagstiftningen är ju en sån ganska... där man på EU-nivå har ju tillämpat den länge. Så man reglerar hur förpackningar ser ut, hur man får sälja tobak, åldersgränser, ja, men skatter, beter man olika sätt. Och så på andra sidan så subventionerar man jordbrukspolitiken, odlarna av tobak.
Och det där är ju, kul att du tog upp det, för det där är ett av mina favoritexempel på signalpolitik. Det är ingen som har låtit bli att köpa ett paket cigaretter för att det är en lungcancerpatient på bild. Ingen, någonsin.
Ja, nej, det har jag svårt att tro också. Jag tror att de flesta i Sverige idag vet att det är dåligt att röka. Det är skillnad förr kanske.
Du, vi ska avsluta med att jag ska kasta tre påståenden på dig. Där du ska få ranka dem 1-5. 1 har jag helt fel, 5 då har jag helt rätt.
Hur fel har jag? I samarbete med Solfamiljen.
Alliansen är tämligen död. Men jag tror att du hoppas att den skulle kunna återuppstå, men utan Annie Lööf.
Ja, men det instämmer jag i. Var det 5 då?
Ja, helt. Var det rätt.
Instämmer helt.
Vill du utveckla?
Ja, men vi har inget sånt. Vi har inget samarbete idag. Vi har så av något slag. Politiskt, budgetmässigt. Så här, det finns ingen allians idag.
Är inte det jättekonstigt att det kan svänga så fort?
Det finns ju fortfarande, i kommuner finns det ju allianssamarbeten. Men i politiken, ja, jag vet inte. Svängde det fort?
Jag kommer aldrig stöta alltså, Stefan Löfven till ju. Nu kommer jag stöta Stefan Löfven. Det var en jävla snabb svängning.
Det var en väldigt snabb svängning. Absolut. Men vi hade ju den här perioden av decemberöverenskommelsen av en anledning.
Ja.
Alltså det var för att försöka hålla ihop alliansen, fast vi tyckte olika om exempelvis hur man ska förhålla sig till vilka partier vi ska kunna förhandla och prata med om vi inte får en majoritet själva. Men politik, man försökte ju ge upp ett sken av att allt var som vanligt länge.
Ja.
Men decemberöverenskommelsen, poletten trillade ju inte ner. Jag ska inte säga att poletten trillade ner hos mig långt tidigare än det var allmänt känt. Verkligen inte. Det var ju liksom en situation av kejsaren i naken där.
Ja. Ja, så det ska vara ett snabbt segment här. Nästa påstående. Du hoppas att Fredrik Kärrholm kan kompensera för de rösterna ni tappar när han i Bali inte ställer upp för en ny mandatperiod.
Ja, jag hoppas vi alla kan göra det.
Ja, men tror du att Fredrik skulle kunna gå in och ta liksom Hanifs roll?
Nej, det är svårt att tro.
Ja, jag med. Och då ska vi säga att du har ju faktiskt haft en inte podd, utan vad hette det? Du körde YouTube.
Käbbel, heter
vi. Det var där jag hittade dig. Men du får säga 1-5.
Han är ju också en nära vän till mig. Men hoppas det är klart, men jag tror inte det. 2.
Och nu, ja, det här, nu kanske du lägger på. Men påstående 3. Du tycker det är bra att folk inte vet hur många Margaret Thatcher-citat du kan utantill.
Jag tycker det är bra att folk inte vet.
Eller så här, du kan många Margaret Thatcher-citat.
Ja, en del. Men, nej, men det är inte viktigt. 5. Jag håller med.
Jag tycker hon har sagt väldigt många bra saker. Det finns liksom
det är viktigare att fler kan dem än att man vet hur många jag kan.
Ja. Vi avslutar på det, Ida. Tack för att du på kort varsel ställer upp och lycka till. Nu ska jag sätta mig och googla frikommunsförsök och se vilket av våra lokala partier som kan tänka sig det mest.
Gör det. Och har du fler sådana förslag på hur vi kan ändra, förenkla, ta bort regler så kom gärna med dem till mig.
Det ska jag göra. Tack så mycket.
Mm. Tack.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.